Tisdag den 16 juli, känner välkomna till bollklubben som fortsätter att spela in på distans. Men nästa vecka så är vi tillbaka igen även i tv-form. Alexander Axén, Nordin Gerzic, ingen ledighet för er. Ni bara ökar. Ta ett litet paus i trädgårdsarbetet, Alec, och för poddar. Hur går det hemma?
Du kommer ihåg herr Gunnar Papphammar? Det är jag, vet du. Hade hämtat nya gräsklipparen. Robert ska slippa, han ska sätta igång den, bytt batteri, allt var bra. Skulle bara sätta upp ett litet staket för hunden så inte han rymmer. Och sköt ju såklart av tråden, så fick ligga på alla fyra och leta vart brottet var. Så att jag lyckas ju med det mesta, kan man säga.
Ja, och en som också är nöjd med sina insatser på hemmaplan, det är ju Nordin här. Du skratt här precis innan sändning att du har fixat och trixat hemma.
Ja, lite grann har jag fixat faktiskt. Men det mesta har varit att det har varit 30 personer här varje dag. Så det har jag fixat mest. Stått vid, jag skulle vilja säga att jag har stått och grillat, men det har jag faktiskt inte. Jag har fixat kol och grejer så gästerna har fått grilla istället. Så det, nej, men det har varit grymt. Jag har hjälpt frugan lite med gardiner och grejer på uteplatser. Så nu ligger man bra till. Får man se hur det är imorgon. När man säger, vi syns om en vecka. Det får vi se.
Ja, du åker på en kol. Ska du
äta om 3 dagar då när du börjar med kol? Alltså? Det är så meningslöst att hålla på med kol. Alltså.
Herregud, alltså nu är de här igen. De här grillmaffia kommer igen. Det måste ju vara, nej, du kan inte hålla på med kol. Du kan inte. Kol är det absolut bästa. Det är då man vet att man grillar på riktigt. Inte kunna ställa in temperaturer som man vill och grejer med gasol. Det där går bort.
Jo, men sätter du på den 8 på morgonen, för det är ungefär vid 18, så är det imperfekt ju.
Ja. Om man är bra på att grilla, då vet man exakt hur man gör.
Ja, ni båda har en jävla bra grillaura ändå. Det känns som ni har x antal timmar vid grillen genom åren.
Jag har aldrig grillat i hela mitt liv, Axel.
Va? Jag har varit hemma hos dig och käkat hamburgare någon gång. Då stod vi i den i
alla fall. Då kommer du också ihåg att det var Lina som skötte allting. Jag har aldrig satt på en grill. Jag har aldrig rullat ens en korv där, kan jag säga.
Det är svagt.
Ja, mycket svagt är det.
Ja, du får åka hem till honom och styra upp på det i trädgården och en grillmässigt. Lite fotboll i den här podden också utlovas. Det händer en hel del vad gäller transfers. Transferfönstret är ju öppet och det kommer ju nu vid tiden för denna inspelning på, vad är det för dag? Torsdag. Amin Boudry, som nu snackas om, fotbollskanalen avslöjat att han skulle kunna vara på väg till Hammarby här, som har lagt ett bud. Det är väl runt 30 miljoner, va, Alec?
Ja, det är ett superköp i så fall om Hammarby kan lösa honom, för att han åkte ut i vilda världen. Det blev inte perfekt, och men har så mycket i sig, så att komma hem, ta ett steg tillbaka för att sen ta två framåt, passar perfekt in i deras KPI:er. Har otroligt mycket av det Hammarby kanske behöver på mittfältet och sådär. Så att skulle Hammarby lösa honom, så är ju det är jättebra gjort faktiskt.
Ja, Nordin, Amin Boudry, alltså budet är accepterat, skulle då, är du på väg till Hammarby och tillbaka till Allsvenskan? Det är en härlig karaktär som kommer tillbaka i så fall.
Ja, det är en härlig karaktär, men också en superspelare skulle jag säga. Såklart, den klubben som löser honom är, ja, det är väldigt, väldigt bra gjort i så fall. Och det skulle höja både kvaliteten i laget, men också, som vi pratar om, Allsvenskan med. Så att det är grymt. Men sen om det blir Bayern, eller jag tror att det är fler klubbar involverade i det där.
Men tror du att det är svenska klubbar, Nordin, eller?
Ja.
Ja, då säger jag att de enda som skulle kunna ta i så fall är ju Malmö. Jag tror inte att de andra har de pengarna.
Det finns ju flera som har hyfsat med pengar i det här fallet. Om vi tänker BK Häcken, Djurgården. Sen, jag tror att det är fler klubbar involverade i varje fall.
Spännande.
Märkte du, Axel, vad lätt det var att lura innan på vilka det var som det gällde också?
där är du rutinerad alltså.
Ja, det märkte du hur enkelt det var.
Men du, om vi säger, Nordin, om vi säger då att om det skulle bli Hammarby, vad tror du att det skulle innebära för Bayern liksom, att få in honom?
Ja, men det är klart, det är fortfarande, det är ju en grym fotbollsspelare. Och så vet vi ju det med Bayern och det. Jag tror att de har bud på en hel del spelare runt om i deras lag, egentligen varje fönster. Och då kanske man kan göra lite rockader. Sen vart han ska spela, om det är, vi vet ju om han kan spela vänster, han kan spela höger, han kan spela åtta, han kan spela tio, han kan spela en hel del positioner, den killen. Så kanske kan bli att man släpper Majed och börjar spela med han i det här fönstret. Jag vet inte hur tanken går, eller kanske att man släpper Mackan Karlsson och så får Teke spela ensam sexa och så spela Bodri åtta, Nahir tia eller något sånt. Men jag tror att egentligen vilken klubb den blir så skulle han passa jättebra in, för det är ingen sån här spelare som man tänker han kan spela en position eller så, utan han jobbar hårt, är teknisk, är, springer, jag tycker han är bra på det mesta. Och anledningen tror jag att han lämnar USA, det är för att han inte trivs där, utan vill spela fotboll på riktigt, om man säger så.
Och spännande då att se vart han hamnar nu när det öppnar för att det är lite fler klubbar som är involverade där. Men om vi ändå stannar i Hammarby, det har varit mycket snack de senaste dagarna om Nikola Vasic som nu är i Gais, alltså Gais tar in honom resten av säsongen. Hur reagerar du på den övergången, Nordin?
Jag blev förvånad, blev jag, när jag såg det först. Att han skulle lämna Hammarby, för det har varit så mycket prat om Hammarby och hans klubb, och han har satt sig i en dålig sits på grund av att han har förklarat sin kärlek till Hammarby ut i media och allt det här. Men samtidigt så förstår jag ju såklart, han måste ju ha haft ett möte med Rydström när han tog över, och Rydström förklarade väl och tänkte vilken roll han skulle ha. Han vill väl förlänga sin karriär helt enkelt. Och kände jag går till Gais, kommer få spela där, och då har han chansen till ytterligare ett bra kontrakt efter det någonstans. Om det är Gais eller vart det nu än är. Så jag förstår han, men samtidigt är jag förvånad.
Nej, jag är inte förvånad. Är man 34 år, då vill man inte sitta på kvisten om man aldrig har gjort det typ förut. Och få en viktig roll är ju viktigt ju äldre man blir också. Istället för att man ska vara någon backup-kille liksom, bara för att man håller på Hammarby. Han fick sina tre mål, ställa sig framför den här klacken, ta den här tutan och skrika lite i det. Och fick de här minuterna han behövde för att liksom visa sitt Bayern vurmande. Nu vill han spela fotboll och då är ju handen i handsken att gå till Gais. Det kommer passa underbart både för han och för Gais.
Men läste du intervjun, Alec, från Hjelmberg där? Han var ju också, uttryckte också lite förvåning just med tanke på att han visste förutsättningarna och så vidare. Och så nu helt plötsligt så vill han dra. Men du tycker att det är inte så förvånande?
Nej, men alltså det var väl Kim och Hjelmberg som ville ha honom. Övriga Hammarby ville väl inte ha honom, för kopiorna slår ju rakt i backen då ju, och allt slår bara rakt ut. Och då kanske han tycker att varför får jag inte spela? Varför får jag inte hoppa in? Är det för min ålder? Är det för något annat? Är det där som gör att det bromsar? Så att det har inte lirat riktigt som jag tror att han trodde och som några i Hammarby trodde och några inte trodde på, så att säga. Så att det här är mycket bättre för alla tre egentligen liksom. Och sen att Jernberg tycker att det är tråkigt, så kan det ju vara för att man gillar honom som person och att han alltid gnuggar och gnäller inte och sådär typ. Men samtidigt, det var ju mycket gnäll att ha där på Kalle Karlsson och hans brorsa och grejer, var det inte så att det var lika bra att de bröt här tycker jag.
Om vi fortsätter transfersnacket, det blir en hel del av den varan, så har det ju hänt grejer i IFK Göteborg sedan vi talades vid sist. Sam Larsson, på tal om en profil tillbaka till Allsvenskan i IFK Göteborg. Vad kan han betyda för Göteborg i den prekära situation de befinner sig just nu?
Ja, han kan ju betyda mycket faktiskt i det här. Allting beror på vilket slag han kommer i liksom, och hur det är. För de behöver ju han direkt. För det är ju en spelare som har jättekvalitet alltså. En ruggigt bra fotbollsspelare. Sen är det ju så här, du vet, att vara utomlands väldigt länge, hattat mellan mycket klubbar och du vet där, och komma hem och få landa. Och jag tror att han har någonting att bevisa här. Det är den känslan jag får, att han vill bevisa för alla i blåvita, men också i hela allsvenskan såklart, hur bra han är och att han kan hjälpa blåvitt att ta ytterligare steg, vilket de behöver. Sen får vi se hur allting artar sig där i Blåvitt med nya spelare in och sådär. De kanske skulle behöva göra sig av med ett par också.
Nej, men det är ingen tvekan om att det är en superspelare, men det blir också, kommer bli väldigt mycket fokus på honom ju. Både att han ska fixa deras prekära situation, han ska ju liksom också göra saker. Det kommer också vara många lag som kommer tycka det är jättekul att åka och smälla på honom så mycket de kan för att men tror du att du kan inte bara komma hem till Allsvenskan och sätta ut. Så det blir en utmaning absolut för honom. Men framförallt så ger det ju självförtroende åt laget. Att det kommer hem en spelare som vill vara i Blåvitt, nygift. Och vill liksom ge tillbaka sig någonting. Och kommer komma med en energi som gör att det är många andra som kan slappna av lite och börja spela. Och jag vet att man har varit i botten förut. Att när man får in bra spelare då. Då är det ju som att allting bara släpper. Och liksom skönt, nu kommer de här två komma in. Nu kommer vi ha världens chans. Och det kan vara det lilla som gör att Blåvitt nu lyfter sig.
Vi har ju pratat mycket. Vi pratar mycket om hur positivt det är. Vilket det är också. Men nu får vi inte glömma Maxin. Jag tror att om vi ska kolla utifrån. Och både jag och du vet att den stora spelaren i Blåvitt. Och egentligen kan göra vad han vill. Det är ju Heinz. Nu kommer in en annan. Som är lite större. Så det där kommer ju behöva ruckas på också. Sen hur det sköts och hur det görs, det ska bli intressant att följa också.
Även Göte Hermansson, klar för Göteborg, vi pratade mittbacka senast, lyfter det att Hammar skulle kunna vara ett alternativ. Nu plockar man Göte Hermansson som spelar 13 fighter i Blåvitt 2016. Jag minns faktiskt inte honom och dem. Hur bara kollar ni på honom?
Liknande spelartyp som vi pratade om att de behövde. Som vi pratade om, Hammar och sådär. Så är det ju den profilen skulle jag säga. Och det är klokt gjort av Jeppe Jansson och gänget tycker jag. Att få in den typen av spelare som vi pratade om. Som är stabil, som har erfarenhet, som vet vad det går ut på. Som kan lära ut Roxon i det här fallet. Jag tycker att Roxon är bäst av de mittbackarna de har i Göteborg, med absolut bästa egenskaper. Så att ta in en spelare som kan hålla han i handen och kunna rädda upp hans misstag genom att läsa spelet, genom att vara den pappan som Blåvitt har behövt i den backlinjen, tror jag är en kanonvärdning faktiskt.
Kommer du ihåg honom när vi mötte honom, om han var med mot oss? Jag faktiskt fick den här frågan förut. Jag kommer inte alls ihåg honom överhuvudtaget. Och 16 var vi ganska bra också, Nordin. Så att det borde jag komma ihåg. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det.
Nej, inte jag heller sådär. Men när jag har kollat lite på när han presenterades. Så gick jag in lite på Bioscout och kollade. Och det är den spelartyp. Han är lite stabbiga fötter också. Du vet det här klassiska mittbacken liksom, som jag ändå tycker att Blåvitt behöver. Du vet ju hur jag är med. Jag vill att alla spelare ska kunna göra allt och kunna passa bollen. Så han har lite stabbiga fötter och så han gillar. Han kör, han styr, duellstark. Och det var inte länge sedan han startade Islands landslag. Så det betyder att den snubben har såklart kvaliteter. Så det här tror jag kommer bli en kanonvärdning för Blåvitt faktiskt.
Är du lika positiv kring Herve Mattis? Jag försökte lyssna på hans uttal här på AIKs sociala medier. Jag trodde först var något RV eller något sånt där, men det var Herve Mattis tror han säger typ.
Jo, men vi har pratat om att vi ska försöka få in en etta i AIK. Både jag och Nordin tycker att det behövs en mittback med det. Han har bra ålder. Vänsterfotad och jag tror att det är precis vad de behöver. De är ju verkligen inte nöjda där ändå. De verkar ju vilja ha Ågren också, gav ju ett nytt bud på honom. Så att mittbacksproblemet eller vad man ska kalla det har de ju såklart kollat till nu. Och nu när Chongwai såldes också, vilket jag inte kan förstå, perfekt ålder, han borde spela ankare defensivt mittfält, varför man säljer honom för inte alls så mycket pengar, så tycker jag det är onödigt, men då öppnar det väl sig för Ågren och får vi se om han hamnar där också, men spännande båda två i alla fall om de skulle komma.
Ja, Ågren om han skulle komma, det är ju en spännande spelare och varit riktigt bra i Gais, det hade varit grym, en häftig alltså. Värvning.
Ja, han är grym måste jag säga. Sen är det ju också lite om man har varit med i gamet ett tag, vet att man har suttit i ett omklädningsrum när en spelare säger det måste vara något speciellt. Jag läste nämligen i intervju med han igår på Fotbollskanalen. När spelaren säger det måste vara något speciellt för jag ska flytta. Och så frågar de med AIK något speciellt och säger han inga kommentarer. Det betyder ju att han vill rulla liksom. Så är det ju. Så att det skulle bara, jag tycker han är grym alltså. Riktigt, riktigt bra mittback Ågren alltså. Sen är det, genom att jag tror att AIK bygger framåt liksom. Jag tror inte att Nissen kommer få kvar. Faka, samma. Hur är det med Sotte? Även om jag tycker att han är grym när han har spelat och varit jättebra. Han har stabiliserat upp AIKs försvarsspel tycker jag. Men vad jag hör så tränar han inte jättemycket under veckan. Han har lite problem med någon skada och så spelar matcher. Så hur är hans kropp? Vi vet om att CC är borta länge. Kommer säkert komma tillbaka i år, men det är sent. Han blir bort ett tag. Så AIK behöver ju stärka den linjen. Liksom. Sen blir det så här när man ser vilka åldrar de letar i och så där. Så jag tycker att man ska ha en ung mittback för att det är... mittback, inne i mittfält och sen någon av de här tre framåt tycker jag ska vara en ung, minst en i varje lagdel. För det är de positionerna som säljer för mest pengar. Så jag tycker de ska ha en ung också, men samtidigt får de till jäkligt bra försvarsspel, kvalitetsspelare där bak, då vet man också att hela laget höjs direkt. Så att, jag tror att AIK håller på med spännande grejer, så får vi se vad det blir av det. Men rätt tankesätt har de varje fall, tycker jag.
Var ju en liten skräll där att Axel att Ågren fick sin tredje varning så att han kan inte vara med just den här matchen som är
noterade
på lördag.
Han påpekar också att de var billig.
Såklart. Den kostar inte mycket att få den.
men vad tror du, Alec, vad tror du personligen för Ågren? Alltså om man skulle gå till AIK, när vi vet ju om att Gais har gått bra och de ska ut i Europa och så vidare. Han är, vad är han, 27 år och har varit lite utomlands i USA tidigare och sådär. Men hade inte ett steg för honom kunnat varit att gå till någon liga utomlands?
Jo, säkert. Men samtidigt så vet han kanske att han har... en viss kvalitet och som då uppenbarligen AIK verkar visa sig att de vill ha gör ju att det kittlar såklart att gå till ett lag som snittar 30 och allt vad det innebär. För jag ska vara ärlig och säga att han har varit svinbra. När Norén försvann så tänkte man det här blir jättesvårt tapp för Gais, och så kliver han in och gör det väldigt, väldigt bra. Då fick ju någon ramsa där också att det gjorde inget, Norén gick ner till Mjällby och att Ågren kom in typ eller något sånt där. Och Norén vann ju SM-guld, så det var inte fel beslut av honom. Ågren fick en jättebra skjuts i Gais också, så det var ju perfekt. Men om vi ska vara ärliga, Gais har ju jättemycket bra mittbackar och som är till och med yngre än honom. Vilket gör att för Gais skull så kanske det till och med är bra om de anser att de får bra pengar. För då är vi där den Nordin tycker då att man ska spela lite yngre och så här, typ att de har de kvaliteterna. Så att Får Gais det de vill ha, då tror jag att det är bra för Gais också.
Vi kan väl även då transfermässigt kika lite på Malmö FF, för där händer ju grejer och det snackas i varje fall var och varannan dag här. Nu Tahali har ju lämnat för Grekland och gått dit. Där förlorar om allsvenskan får in en profil i Amin Boudry och en lirare, så tappar onekligen allsvenskan en med Tahali.
Ja, det gör man verkligen. Både profilmässigt, så som man är som person, det är spelstilen, det är ju unik i den här serien, måste vi säga. Så nej, jag skulle säga att det är ett jäkla tapp för Malmö FF, även om man inte har spelat på Vajkan Pai. Inhoppet där mot Mjällby var, drog han baksidan när Malmö förlorade med 3-2 om jag inte minns fel. Han har inte spelat på länge heller och Malmö har fått rullning på det, men det blir ju alltså som person hur Malmö supportrar har tagit sig an honom, hur den relationen han har fått med många i klubben, det är klart det kommer vara en förlust, för det är ju, om vi går ifrån fotbollsspelaren, så är det ju en topp person också som Malmö förlorade i det här fallet, tycker jag.
Nej, bara en liten utmaning för Filip Berling. Vi var inne och touchade på det sist också. Men nu Arno Sigurdsson, han gjorde inte gjorde inte många glada kanske han är, men då han är försvunnit nu, Tali försvinner, Oskar Sjöstrand bekräftad korsbandsskada, borta resten av säsongen. Intressant att se hur Berglund agerar och vad för typ av ersättare han kommer plocka in.
Ja, men jätteroligt att du sa det där, för att det var ju lite förbannelse att man hade en fyra vänsteryttrar, ingen högerytter. Och sen bara på någon vecka så smäller det bara åt alla håll ju typ. Ska de sitta och vänta och hoppas på vecka igen? Det verkar ju helt otroligt ju. Men det är ett problem, Axel. Så det är ju, och när Hög kom in nu och gjorde mål direkt så är han egentligen inne i mitt fält där också. Så det var ju bara en nödlösning typ så. Så att de behöver ju köpa en vänsterytter som jag ser det nu. I och med att det är så oroligt som det är på den där kanten. Och högersidan är väl inte... Ja, det löser sig ju med Haksabanovic. Han skulle väl kunna spela vänster också då, men då fattas i alla fall en kant. Så att ja, det ska bli kul att se hur de tänker där. Och speciellt så de kör 4-3 med fart, med att det ska gå fort och att de ska spelvänja och att man ska orka löpa väldigt mycket, som de här tränarna kommer liksom trycka på att man ska vara på första stolpen på inlägg och sådana saker. Så behövs det fysik och snabbhet, så att ja, han kommer få jobba lite där, Berglund, det tror jag.
Det tror jag med. Jobb kommer att göras här i sommar i Malmö, det är jag helt övertygad om. Jag tror att det kommer att vara fler spelare ut. Han bekräftade ju där för oss när vi hade han uppe i studion, vi tre. Faktiskt till och med i Malmö mot Göteborg där, så bekräftar han ju att det kommer vara mer spelare ut än vad det kommer vara in. Men i form av nu Tahali, försäljningen var ju planerad, Sigurdsson var ju helt såklart planerad, men Sjöstrand var inte det. Så jag tror att de har minus en med Sjöstrand på plats. Nu är de minus två i ytterpositionerna, skulle jag säga, rent numerärt, eftersom vi har ju läst att Vecchia är på väg bort, läste jag idag i morse, att han håller på att leta en ny klubb, eller att Malmö vill att han ska leta en ny klubb i alla fall. Så där kommer det ju garanterat komma in två spelare, säger jag. Och sen har vi ju inne mitt fält, tycker jag behövs en spelare i form av bulgaren Karabaljov. Har ju inte rosat marknaden överhuvudtaget, så där hade jag, om jag hade varit i Filip Berglund, hade jag bett dem söka en ny adress. Det har ju den andra 20 miljoner 20. Nu kommer jag inte på namnet. Milovanovic, va?
Milosaljevic.
Milosaljevic. Precis, Jovan. Han är ju såklart ung och har framtiden för sig och sådär. Men det är ju ändå, det är ingen spelare man värvar för 20 miljoner. Du ska vara bra om 3 år. Det känns lite sist sådär. Då är det mer de här 2 miljoners värvningar, om ni förstår vad jag menar. Så det finns ju en hel del att göra. Vad gör du med Rössler? Som var helgiven, nu är totalt utanför. Behöver man se en adress där? Det finns, som ni märker, så har jag en hel del frågetecken. Men det finns en hel del att göra i min bok i Malmö FF. Så det kommer vara, Filip Berglund kommer ha följt upp ihop med sitt team där. Och det såklart ska bli spännande att följa här under sommaren. Och när vi pratar om de nya norska tränarna i Göte och de här, där hade Åke Unger en helt egen... ett helt eget uttal, så vi har inte tänkt referera på här, men såklart att de, när de kommer in nya, sätter nya grejer, de vill ju ha sin trupp på plats så snabbt som möjligt, såklart. Men det kommer vara en del rullians i Malmö, tror jag, rent spelarmässigt. Sen har vi högerback, hur gör vi där? De har Karlsson där, som jag egentligen inte tycker är tillräckligt bra för Malmö FF. Stryga Larsen, som ett halvår kvar, där hade jag förlängt om jag var Malmö FF, just på grund av jag tycker att han håller en hög kvalitet när han spelar, mest framförallt hans tillgänglighet i både träning och match. Han hade ju någon skada här som höll honom borta under försäsongen, absolut, men han är ju, för mig, jag gillar honom faktiskt. Så om jag hade varit Malmö hade jag förlängt ett år till, bara för att få den kontinuiteten och den och denna vinnarskallen som man har både i träning men också såklart i match.
Det är anmärkningsvärt, Alec, ändå när man hör Nordin räkna upp alla de här spelarna. Du nämnde ändå inte Salifuzuma också, va? Som man försöker bli av med. Men alla de här värvningarna som man har gjort.
Han kom tillbaka, va?
Ja,
men, han, faktiskt,
ja, men jag tror inte han, men jag tror liksom inte han, han är väl tillbaka för lån, men jag vet inte om han tränar. Nej, jag är osäker, men de vill bli av med honom i varje fall. Men jag menar, det är otroligt många värvningar de har lagt mycket pengar på, som verkligen har blivit fiasko.
Ja, utan tveka. Och Man kan inte alltid få träffa rätt, men det är ju faktiskt bedrövliga värvningar.
Ja, det är anmärkningsvärt,
helt klart. Och se till vad det har blivit. Ja, alltså, och också så där som jag sagt, att man chansar lite på nationaliteter som när det inte blir bra, inte blir, det blir riktigt dåligt istället, utan man måste verkligen satsa på det då. Så att jag menar, en bulgarisk spelare som kommer till Sverige har nog jobbat med kanske klimat, hur det spelas i allsvenskan och sånt. Blir det inte bra, så blir det inte bra liksom. Och då blir också ditt andrahandsvärdet mycket, mycket sämre helt plötsligt och så. Så att, nej, det är mycket konstiga värvningar som de har gjort faktiskt. Och jag frågade ju Berglund när vi jobbade ihop, vi tre, att om det är Nordens spåret som är det som är intressant nu då, för att det är ju det oftast han har varit bra på, men också att det är det som har gjort Malmö framgångsrik när man tänker tillbaka på alla Berget och AC och alla de här. Så tror jag att det mer och mer kommer hamna på det, att de kör på det nordiska spåret.
Det tror jag med, framförallt i form av de här toppspelarna som vi pratar om. Och så försöka krydda lite med lite av de här flärdspelarna kanske från utlandet, skulle jag tro. Att Malmö tänker. Så, men vi får väl se hur det blir. Men jobb finns det för Berglund och gänget att göra i alla fall. Det kan vi vara överens om.
Ja, nej, det blir ju ofta så att man, det blir mycket fokus såklart på topplagen. Eftersom ja, det är alltid intressant i toppstriden. Men kan vi inte lägga lite fokus nu inför helgens omgång? Det spelas ju alltså matcher fredag, lördag, söndag, måndag. Det är, man älskar ju det. När det är mycket fighter i allsvenskan utspridda över flera dagar. Lite bottenstrid kanske. Vad är Örgryte? Viktig seger senast. Vi har ju nästan räknat bort Örgryte och Halmstad, känns det som att de kommer att åka rätt ut. Det är väl många som tror det. Oavsett eller fortfarande. Men ändå viktig seger för Örgryte. Nu väntar Djurgården i en spännande match där. Den är väl på måndag, tror jag, va? Vad är känslan kring ÖIS?
Jag har sagt det förut, säger det igen. Spela de där två på topp tillsammans. Och lägg Sanna bakom. Och så har du 7 som gnuggar istället. Så finns en stor chans att de klarar sig kvar, tror jag. Men det verkar som systemet...
På vems bekostnad, Alec?
Jag säger, systemet kan inte vara viktigare än att du får med dina bästa spelare. Det är där som är min grej. Alltså. Och att möta de där två forwards, det är ingen mittback i allsvenskan som vill göra det. De är otroligt starka, de är otroligt villiga att gå i djupled, de är tunga och jobbiga att möta, och det krävs inte mycket för att de ska kunna stå till, och framförallt på kontringsdelen där. Så att det är bara att släppa prestigen på systemet och se till att du får med dina spelare. Jag tycker inte att det är så krångligt egentligen. Sen om du vill spela 4-3 och sen 1-2, eller om du vill spela 3-4-1-2, det bryr jag mig inte om. Men det viktigaste är att de får med bästa spelarna. När de där spelar ihop nu, då vänder de sist. Så att de vann med 4-3. Så varför krångla?
Jag är faktiskt inne på samma spår. Varför inte? Lägger du upp Paulson, lägger du Parker Price och Lapernus framför en fyrback? Och sen dunkar upp, som Axén säger, ta bort en av mittbackarna i så fall och sätta dit en forward till. Och sen har du... jag hade nog gjort så i det här fallet. Liksom. Istället för att, som Sana spelade nu senast, lägg in en till framför Sana där. Låt Sana spela bakom. Liksom. Så blir det typ 4-3-2, tror jag. Hade varit suveränt för ÖIS med. Men de får ju till en seger nu senast. Kristoffersson såklart ska ju ha all beröm i det här. Och även mot Elfsborg och allt där. Men jag tror att CJ som de kallar honom hade passat mumma ihop med de två. Eller med Kristoffersson och Sanna bakom. Det hade varit grymt att se faktiskt. Nu vet jag att de gjort några byten och fått in honom så. Det är inte sett bra ut och sådär. Men... jag håller faktiskt med Alec i det här fallet. System hit och dit ska inte påverka egentligen så mycket, tycker jag. Som Alec säger, det här är mina 11 bästa. De här tror jag får mest ut. Vad är det för formation som passar bäst åt de här 11 och spela därifrån? Så hade jag gjort som tränare. För det är fortfarande principer vi pratar om. Även om formation är såklart en betydande del. Men... mer principer och jobba därifrån. Så hade jag i alla fall gjort.
Släpp in otroligt mycket mål i alla fall. Så då kan man lika gärna gå för det. Att göra sådana här 4-3 vinster och 3-2 vinster. För det är där det kommer handla om till slut i alla fall, tror jag. Att de ska stänga ner en match och vinna med 1-0. Det är ingen som tror på. Det kan de ju omöjligt tro på själva. Ju. Så att nu när man fick Adam Andersson in också, som är väldigt bra spelare, så... Nej, krångla inte.
Men Alec, om du nu är inne på att de kan klara sig, på vems bekostnad blir det? Vilka tror du ryker in, så som det ser ut nu? Jag vet om att det är med en halva scen kvar, men vad är det känsla kring vilka som ryker i nuläget?
Ja, men det är fortfarande att det är ganska tajt där nere. Jag tror fortfarande Västerås som är, Degerfors är ju med, Halmstad är ju med, ÖIS är ju med, vad har vi mer? Kalmar är lite för bra för det där faktiskt. Men det är typ de lagen.
Och då, nu har vi också senaste tre matcherna. Degen, om vi ser det. Ser till det. Senast, de förlorade såklart Malmö 1-0, nu VSK 2-0. Innan det är det ju 2-2 mot BP. Då är det ett självmål och sen är det Rafferty som gjort det här målet. Och han är borta. Och innan det tror jag att det är Pickerainen, va, som gör målet. Är det inte det mot Kalmar, Alec?
Ja.
Han är ju inte heller med.
Du har ju alltså IFK Göteborg med där nere, men de tror vi ju alla ska få,
Alec,
få ett lyft.
Vi tror att de får ett lyft, absolut. Det tror jag. Jag vet inte vilket slag Sam är i, och Drammitvacken verkar ändå vara i ett okej slag. Men vet folk om de avslutande sju?
Ja, de behöver ta sina poäng innan det, så kan man väl säga.
Räkna upp dem.
Kör, Alec.
Ja, då är det omgång 7, ska bara se här nu så att jag får 100% rätt. Men omgång 7 är alltså AIK borta. När det är 7 omgångar kvar, förlåt. Det är AIK borta, det är Gais borta, det är Djurgården hemma, det är Häcken borta, det är Malmö hemma, det är Hammarby borta och det är Sirius hemma. I det här fallet vill man ha 30 poäng i Pileby, kan jag säga, så att man kan slappna av och så kanske kan man vinna några av de här matcherna, säger ingenting om. Men står det på 23-24 poäng och vi går in i den här sista 7, då vill inte jag vara med.
Det är tufft alltså. Otroliga matcher.
Ja, det...
Ja, och det är därför de här matcherna nu som kommer måste inbringa poäng liksom. Där vi sagt BP hemma. Sen har de Sirius borta, det är ju ingen lek. Sen har du Degerfors hemma och Kalmar hemma. Det måste vara 6 poäng. Alltså, annars är de ett bottenlag. Så att det är mycket nu av de här 3 matcherna som kommer hemma utav de 4 nästkommande. Måste vara mycket poäng.
När det gäller Västerås, som ni räknar upp som en annan bottenkandidat, där känns det också som mycket väl hänger på om man får behålla Lädefogd. Med tanke på hur mycket mål han öser in. Vad säger ni?
Så är det definitivt, men samtidigt så har ju VSK dragit ifrån lite grann i det där nu. Vad har de? 18 poäng har de.
Stämmer. Så de behöver vinna 4 för att få 30.
Precis, så de senaste 5 så har de bara förlorat en. Och det är ju den här, när de låg under med 3-0 efter, 8 minuter, vad var det mot Blåvitt. Och ändå lyckas hämta tillbaka, var det 4-4 och förlora med 5-4. Så de är krysset mot AIK, de slår ju Malmö borta. Gör de, slår Halmstad och så slog de Degerfors nu senast. Det är de senaste 5. Som jag, så VSK tror inte jag vi ska räkna med där nere faktiskt. Och plus så får vi inte glömma.
Så pass, alltså.
Ja, så får vi inte glömma. Så kolla vilka skadelista VSK har. Det är många bra spelare på den där skadelistan, ska jag säga. Så jag har sagt det från första början där VSK kommer inte vara involverade i det där. Bottenstriden, och nu när man har sett dem spela nu med de många spelarna som jag säger är borta, absolut, dansken står ju för jäkligt mycket själv, men VSK behöver vi inte räkna in där, säger jag. De kommer absolut inte vara ens vara nära och kul, säger jag.
Tagit 12 av sina 18 poäng på bortaplan, det är starkt.
Det är starkt. Men de får ju de här segrarna som I premiären, när matchen står och väger, slår Kalmar liksom i det läget. Även om man tycker Kalmar är bättre. Och sen, alltså de vinner ju de här Degerfors hemma nu. Och du vet, Halmstad borta. De vinner ju de matcherna som är mot de där konkurrenterna som är där nere. Det är ju de matcherna du behöver vinna som för att inte vara i botten. Så nej, jag säger VSK tror jag kommer inte vara inblandade i det där. Även om de har fått det sjukaste domslutet med sig och sett i Allsvenskan de senaste 5 åren i varje fall.
5 år tror jag inte räcker, men vi kör på. Västerås har ju alltså, de ligger 3 i borta tabellen som du sa, Norden, där på 6 matcher. det här var en liten skräll för mig. Vilka ligger tvåa då?
I borta?
Ja.
Måste tänka. Tre.
Det är inte ett lag ni tänker på.
Det måste ju vara... trea, ettan måste ju vara Sirius.
Ja, det stämmer. De har 5 vinster och 1 kryss.
Gnaget kanske.
Bra, Pileby.
AIK.
AIK är tvåa. Det trodde man inte.
Nej.
3 vinster, 3 kryss, 1 förlust.
Samtidigt har räckt du på dem. Men Blåvitt och Mjällby såklart. Att det tar ju upp dem dit när man bara tänker senaste två. Liksom. Så.
Såklart. Det är ju också 7 matcher. De andra, det är en del som har spelat 6. Och Djurgården till exempel har bara spelat 4. Så att de kan mycket väl gå om där. Då. Men Hammarby som har spelat 6 matcher har 2 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster. Där är det lite urväckande för dem.
Hur är det om vi tänker Djurgården? De slog Häcken, de slog Gais på borta.
AIK borta slog dem.
AIK borta slog dem.
De har förlorat 1.
Vilken, det är Elfsborg när de har totalt överlägsna. Ja. Just.
Ja, om vi blickar framåt lite på helgens matcher då. Vad ser ni fram emot? Vad är ni spända på?
Ja, egentligen, det finns ju många matcher som är såklart man är spänd på nu inför. Vilka skulle jag säga? Det är väl ganska enkelt att säga. AIK Gais är ju en jäkla fin match såklart på lördagen där. Men om vi IFK Göteborg BP, den kiklar faktiskt. Så där sitter jag på läktaren med en kikare och kollar kan jag säga. Den matchen, den här ångestmatchen är ju det är någonting med dem. Det är något som får mig att gå igång kan jag säga. Det är de här, när det vankas ångest i luften, då mår jag som bäst. Konstigt nog, men så är det.
Ja, varken jag eller Axel tycker det är speciellt konstigt om jag ska vara helt ärlig. Men Elfsborg-Sirius är också en underbar match.
Jag tänkte precis säga det också. Finns det någon match som man mer tänker 4-4 än Elfsborg-Sirius? Nu har vi redan haft några sådana fighter egentligen, men i mitt huvud slutar Elfsborg-Sirius alltid 4-4.
Ja, du har en poäng där. Absolut alltså. Absolut. Sen har vi ju fotbollsföreningarnas derby också som kan bli lite rolig ju. Ja, den här flög över bådas huvud, ser jag. Det är ju Kalmar mot Malmö.
Just det. Det finns ju mycket. Det finns väldigt mycket att se fram emot den här omgången också faktiskt. Vilka jobbar ni på då?
Elfsborg Sirius och ÖIS Djurgården.
Jag har AIK Gais och Hammarby Degerfors.
Ja, då kamperar vi tillsammans, Alec. Får klara sig utan Nordin den här gången. Får se om han löser det utan oss.
Det gör han ju definitivt inte. Och det framförallt roliga ska bli att vilken chock Elin kommer få när han inte är där på en vecka nu.
Ja, det samtalet blir bra ikväll. Du gumman, jag drar imorgon och kommer nästa torsdag så du vet.
Du vet, jag tycker så synd om henne. Hon har 3 barn, Axel. Tänk dig det.
Du sparar den ändå till ikväll, Nordin. Det är liksom, du är inte så att du kommer liksom droppa den nu. Nej, här. Och det finns ingen risk att hon går och lyssnar på podden heller.
Jag tror det kommer komma ett vykort i brevlådan. Nej, det Göteborg, det är fint. Faktiskt. Hoppas det går bra hemma. Vi ses på torsdag.
Du vet, jag säger ju alltid det. Jag får säga det i podden också. Man vet ju, hon vet ju vem hon har gift sig med, så att säga. Då är det kolugnt.
Jag säger som jag har sagt till några spelares fruar jag har träffat att de ska fanna bragguldet, alltså att de orkar med de här grejerna. Men det kanske är så till och med att Elin jublar att hon, vad ska du vara borta så kort? Det är väl lite jobbigt. Lite så kan det vara.
Lite lugna då.
Jag har varit hemma nu i 3 dagar och det var det hur mycket folk som helst där hemma och var det massa och grill och barn och igår kom den. Du, behöver inte du jobba snart?
Ja, då är det jackpot att du drar iväg.
Men du, från en grej till en annan som inte vi har pratat om i den här podden. Elfsborg. Kommer ni ihåg hur de har startat?
Ja, kanon.
Ja, de började hur bra som helst och sen har de inte vunnit på hur länge som helst. Ja.
Jo, de har de vinner ju 3 av de 4 första. Eller hur? De har och ett kryss, va? Är det inte så?
Ja, de börjar med blåvitt vinst, sen kryss VSK, sen vinst Degerfors, vinst Djurgården, sen torskar de i Kalmar.
Precis. Sen om vi kollar, alltså de har en vinst senaste 9 och det är den här mot BP på hemmaplan. BP ska leda med 3-0 i paus typ.
Ja.
Sen har, är det ju bara en massa kryss och sen har, nu har de ju två raka torsk. Så ja, deras form är inte super.
Nej, vi får se om...
Tränaren har inte varit där på ett tag heller, Nordin, så det kanske inte är så stor.
Nej,
fara.
Men precis, det var det jag skulle säga. Björn Hamberg här som jag har varit på VM, och det då blir ju jobbigare liksom. När det går dåligt och man har några raka förluster och sådär, pressen blir ändå på något sätt större nu att han måste leverera. För att det är klart att det måste betyda någonting då, även om de slår ifrån sig det och säger att det inte spelar någon roll, att det är andra som kan ta träning och så vidare. Men det är klart ändå att är man tagen som manager och sen är borta under hela uppehållet, det är klart att det måste betyda någonting.
Men det är klart att det är så. Vi kan ju bara ta på vårat jobb här, där vi jobbar med. Om våran stora chef bara säger, du, vi syns om en månad. Det är klart att det blir ändå konstigt. Även om i vårat jobb går det att sköta mycket upp telefon och ha mycket av de här mötena på det här sättet. Men i vilket jobb du än pratar om, när bara var chefen säger att jag är borta i en månad. Liksom, medan arbetet pågår, det är klart att det är konstigt. Alltså. Det går inte att säga något annat. Och framförallt idrott.
Man tar inte riktigt sitt jobb på allvar. Då menar jag att han inte varit huvudtränare och tänker att det gör inte så mycket. Och det gör det ju inte när man är assisterande. Då kan ju den vara borta och man kan göra andra saker och sådär. Men som huvudtränare är det så mycket annat än bara bedriva träning. Det kan ju vara så att en spelare behöver fråga lite saker och det är någonting som inte riktigt stämmer med någonting, eller att man vill göra saker. Då är inte han på plats liksom. Och visst, man kan göra på telefon och sådär, men det blir inte liksom på allvar på det sättet, tycker jag. Så det är klart att det påverkar. Och sen när jag tittar på programmet då, som är Sirius hemma, Malmö borta, Mjällby borta. Sen har de Västerås hemma. Sen har de Blåvitt. Så att det är tuffa matcher som kommer alltså.
Ja, men det är ju precis. Jag vill bara flika in med det. Det är ju precis så som du säger, Alex. Du får ju även, som du säger, det finns alla de här teknologiska medlen idag. Där du kan sitta på Spideo och det ena och det andra. Och sitta och tagga och kunna prata med folk. Men det är fortfarande den här känslan och lukten du missar. När du ser en spelare. Hur är det hans ansiktsuttryck? Är han glad? Är han ledsen? Allt det här missar du, som jag säger är minst 50% av tränarskapet. Är att kunna snappa upp allt det här och få folk att må bra. Få prata mycket med folk och allt det här. Så att det är vad det är. Vi har ju hjälpat det där jävligt mycket. Men desto mer man tänker på det, desto konstigare är det faktiskt.
Ja, men framförallt så, jag tänker utländska spelare också. De nog, jag vet ju hur det var. När jag kom som Lazio Leiban-tränare i ÖSK, spelarutvecklare ansvarig, så jag hade 10 000 per bokstav, så jag fick hitta ett långt jävla namn vad jag skulle vara. Men då vet jag när jag träffade Crespo första gången, att han tittade bara på mig när jag sa att vi ska jobba hårt med dina avslut. Och han bara såhär, vem fan är du liksom? För dem är det viktigt med huvudtränare. Det är så det är bara liksom. Så att det är klart att det påverkar. Och att man säger att det inte påverkar, det är för att man inte har förstått hur viktig man är. Så menar jag.
Nej, sen tror jag i form av när vi pratar med Elfsborgsspelarna så här i efterhand, att de inte tyckte att det har varit så här jättekonstigt med det. Det kan jag också köpa, för att hela grejen, vi har ju pratat om det och det här att prata om ända sedan Sverige gick till VM. Så de har ju någonstans hittat en acceptans i det här. Så det blir så här, men vi har ju vet om det, varför tar ni upp det? Alltså förstår ni att de har bara hittat, det är ju så du är i ett fotbollslag och fotbollsspelare överhuvudtaget, är ju att vad du än gör så försöker du hitta en väg som är positiv väg någonstans. Och se, okej, nu är det här bestämt. Okej, nu slår vi bort det här. Fotbollsspelare är ju lite av robotar liksom. Man blir styrd. Det är ju det handlar om liksom. Så ja, det var det.
Jo, men om vi säger så här då. Varför ska han dit överhuvudtaget då? Då kan han sköta allt då på videogrejer i så fall.
Nej, Alex, du är 100%. Jag skyddar ingen här. Jag bara säger det utifrån spelarnas perspektiv, är ju att man har tagit att det här har sagts så mycket så att de har hittat en acceptans. För det någonstans handlar det om att hela tiden ta det vidare till nästa dag som fotbollsspelare. Och när en tränare hittar en riktning, även om du själv vet att okej, det här är inte bra, så intalar du dig själv att det här är jättebra. För det är så man funkar som spelare, för annars går det inte. Du får ju hela tiden hitta de positiva grejerna i det här. Och det är ju det Elfsborgsspelarna har gjort liksom. Och försökt lägga allting åt sidan. För som vi alla vet, 90% av en fotbollsspelare, jag skulle vilja säga elitidrotten, men jag vet inte hur de andra har det. Men det är ju mentalt. Det är att kunna slå bort saker. Det är ju där det handlar om. Liksom.
Jo, jag var inte kritisk till vad du sa. Jag är mer så där, Om det inte är så viktigt, då kanske han kan vara där en gång i veckan då.
Ja, men alltså, det är klart att prata om hur mycket som helst. Det är klart att det är ju det viktigaste. Jag säger att det är den viktigaste pusselbiten i en hel förening. När han väl är på plats, då är det det absolut viktigaste. För att du plöjer mycket av pengarna som klubben har och som klubben investerar är ju ute på plan. Så om den som tar hand om alla spelare och ska utveckla dem inte är på plats, det är klart att det är ett problem. Det fattar ju vem som helst.
Och det här som Nordin var inne på, känna, liksom se ansiktsuttrycken och så vidare, känna in, det kommer ju vi få göra också nästa vecka. För då är nämligen podden tillbaka i sitt vanliga format, även i tv-form. Det har varit härligt att se på distans, men det är väl ändå ännu härligare att sitta i studion tillsammans.
Ja, vad sa han? Lukter och grejer. Du fattar ju själv, Axel. Ta inte på dig din finaste parfym när du ska jobba med Nordin, för då känner inte han igen din lukt. Vet
du? Nej, det. Men vi fortsätter semesterfira lite till och så ses vi ute på arenorna i helgen. Kör hårt, Nordin. Och Alec, det är bara att ladda upp inför vår fight här på lördag.
Ja, det ska bli kul.
Det blir grymt. Ha det fint allihopa, så ses vi igen. Hej då.
Tjena.